I onsdag så hade vi en avslutning i den här kommunens pastorsnätverk. Vi brukar komma tillsammans ungefär en gång i månaden i Betel i Vaggeryd. Men den här veckan så var vi hos Jakob Svensson som bor i Jönköping och jobbar i Åkerbygden. Och efter fikat och vi hade pratat om ditt och datt som också vi pastorer gör. Så la inte bara jag utan flera av oss märke till att där i rummet fanns det en enda tavla. Och det var en bild på en flodhäst. Lite märkligt kanske att ha en bild på en flodhäst på en tavla i vardagsrummet. Det var någon text under, det har jag redan glömt. Men det var som sagt flera av oss som lade märke till den. Och rätt som det var så gled samtalet in på temat flodhästen i vardagsrummet. En del av er kanske känner till den boken. Den skrevs på 90-talet av en som heter Tommy Hellsten. I huvudsak så handlar den boken om att växa upp i en familj som lider av alkoholism eller något motsvarande, till exempel incest eller våld eller andra former av utsatthet. Och då brukar man säga att det är som att leva i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet. Och inte nog med det, utan flodhästens existens, den måste ständigt förnekas trots att den i högsta grad är närvarande och tvinga alla i familjen att anpassa sig till den. När jag och min bror var tonåringar så bodde vi hos min farbror på ett lantbruk. Mina föräldrar, de hade just rest tillbaka till Indien. Där fanns definitivt en sån här flodhäst som vi gärna undvek. Och det var politik. Och det var särskilt socialdemokratin. Det var ett livsfarligt ämne att ta upp med min farbror. Han var för övrigt en varmt troende människa. Som var mycket aktiv i församlingen. Men han var också rasande på sossarna. Som han menade hade raserat allt vad en levande landsbygd med småbönder och särskilt då mjölkbönder stod för. Och vi pojkar, vi undvek nogsamt ämnet så långt det gick. Om det någon gång kom upp, och särskilt då, det var ju oundvikligt när radion stod på, det gjorde vi köksbordet där ofta, då försökte vi att nyansera den här bilden en smula. Men då tände farbror Bengt på alla stubiner. Okej, det var inte så allvarligt. Det finns faktiskt flodhästar som tar mycket större, men ändå en osynlig plats. Och som du och jag kanske på olika sätt undviker. Så samtalet där i onsdags, det gled in på det. Vad finns det för flodhästar, kanske i församlingen? Saker som tar plats i våra liv, men som vi gärna undviker att prata om. Jag gillar Magnus Malm, jag vet inte om du gör det också. Han är ju författare, retreatledare, ofta i sina böcker så tar han upp det här med att vi som kristna kanske har en tendens ibland att dela in livet i olika fack. Med liksom mer eller mindre vattentäta skott emellan de här facken. Där kanske församlingen och det som händer där på söndagen eller någon kväll i veckan, det är ett fack. Men så har vi allt det andra som händer från söndag till nästa söndag. Därför att då har vi vårt andliga fack, men sen har vi allt andra. Vi har det som händer inom familjen som kanske blir ett fack. Något som ingen annan ska lägga sig i. Och så har vi arbetet och arbetsplatsen. Det blir kanske ett tredje fack. Där helt plötsligt andra lagar, andra värderingar råder. Kanske min fritid blir ett fjärde fack. Och så har vi ju liksom den rent privata sfären. Det som handlar om vad jag gör, vad jag ser på när jag surfar på mobilen, använder sociala medier, tittar på tv och så vidare. Och då säger Magnus Malm ofta i sina böcker, till vilken grad färgas de här rummen av min gudstro och min gudsrelation? Finns det alltså en fara, att vi stannar i gudstjänstrummet och inte det liksom påverkar de andra rummen i våra liv. Det kan vi tänka till på, både du och jag, eller hur? Nu till det här ämnet med flodhästar då, som i allra högsta grad berör det här med mer eller mindre vattentäta skott i våra olika rum. Vilka är de? De här flodhästarna där vi så ogärna kanske släpper in Gud. Innan vi i pastorsnätverket gick på lunch och sa hej då, så hann vi prata och beröra några stycken. Några som vi trodde var de största. Och jag tänkte jag skulle helt kort beröra några av dem idag. Och vad vi kan göra för att liksom krympa dem. För jag tror att det är så här att ju tydligare och ärligare vi är och vågar prata om dem, desto mindre plats kommer de ta för det allra viktigaste i vårt liv. Och vad är det? Ja, men det är ju Guds rike. Det är ju vad Jesus har gjort. Det som vi hörde här inledningsvis. Att ha en levande, varm relation till Jesus Kristus själv. Och naturligtvis också till alla andra runt omkring oss. Och jag tror att när Guds rike liksom får invadera och peta hål på allt det här, då blir det en varm atmosfär som gör att jag växer och andra människor dras till församlingen som bin dras till honung. Vi var överens när vi pratade om det och vi började prata om detta att kanske flodhäst nummer ett, om man nu ska tala om det, ständigt närvarande, men kanske också, om man ska använda ett annat uttryck, något av en helig ko som man inte gärna pratar om, det är vår privatekonomi. Alltså vår vardagsekonomi. Något som vi helst vill att ingen annan lägger sig i. Kanske inte ens Gud. Det var en av pastorerna här i det här nätverket då, som berättade hur han som ung hade fått sin första anställning i en firma som drevs av en av de ledande i den församling där han bodde då. Och den 25:e på avlöningsdagen så kom han med en sedelbunt till var och en och började räkna upp. Men vad nu då? Vad är detta? Jo, det var vad som erbjöds svart utöver minimilönen som kom in på kontot. Togs det någonsin upp i församlingen? Nej, det var lite för känsligt. Jag har tagit upp det här med pengar. Jag tror i någon predikan nästan varje år. Varför? Varför ska man beröra sånt? Jo, därför att det är ett ämne som Jesus berörde mer än något annat bortsett från Guds rike. Han talade mer om pengar än han talade om bön. Och varför? Jag tror att det handlar om att Jesus visste att det här så lätt kan bli en fälla. Någonting som vi fastnar i, som drar oss bort ifrån det allra viktigaste, närheten till Gud, närheten till varandra. Och jag tänkte bara några bibelord om detta. Matteus kapitel 6, vers 19-21, så säger Jesus mitt i bergspredikan så här: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Lite kusligt rakt på sak tycker jag ibland. Som Jesus ser. Helt på tvärs med dagens ekonomiska rådgivare. På något vis ställer den himmelska matematiken allt på ända. Samla inte skatter på jorden, därför att till slut kan de antingen att förstöras eller stjälas. Jag tycker det här är tydligare än någonsin i vår tid, där börsmäklare och banker och spekulerare, Ja, det är många där ute som vill stjäla inom situationstecken dina och mina pengar, eller hur? Och mer tycks det som det finns liksom inget säkert konto på den här jorden annat än det Jesus benämnde, det himmelska. Där han säger, där förstörs ingenting. Och så säger han det viktigaste av allt. Ditt hjärta dras alltid till din skatt. Och någon har sagt att det bästa sättet att bli fri från pengarnas makt är att börja ge bort pengar. Jag tror det ligger mycket i det. Vi kom in på det här med givande också i onsdags. Någon kommenterade att eftersom det inte finns någon lag om tionde i det nya förbundet, utan snarare orden Gud älskar en glad givare, så kanske det är flera av oss som gör som ungefär som den lilla grabben som hade fått en femma och en krona av pappa och han skulle få välja. Och när pappa frågade efteråt, vad la du kollekten? Ja, la kronan. Men varför det då? Varför la du inte femman? Ja, men predikanten sa ju att Gud älskar en glad givare. Jag var mycket gladare att få behålla femman. Ja, kanske det kan vara så med oss ibland. Den bibliska tanken är ju att allt tillhör Herren. Och ett av de vackraste avsnitten i Bibeln som jag känner till, det är i Andra Korinthierbrevet 8. 1-5. Det är Paulus porträtterar. Han ger liksom ett porträtt av en givmild församling. Det är så vackert. Så här säger han i Andra Korinthierbrevet kapitel 8. Jag vill tala om för er bröder, säger han till församlingen i Korint, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djup fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Visst är det vackert? Vilket fantastiskt porträtt. Här talar Paulus om hårt prövade människor som var så glada mitt i sin djupa fattigdom att de överflödade i hängivenhet och så gav de över sin förmåga helt frivilligt. Nyckeln, det är ju det som kommer i vers 5. Sig själva gav de först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. En liten del av den uppgift jag har på SM, många av er vet att jag är där en gång i veckan, det är att när jag har lite tid över så översätter jag en historisk skrift som Eskil Albertsson gav ut på SMs 150-årsjubileum, så att också våra systerkyrkor kan ta del av det här. Och något som har gripit mig, det är när jag läser om hur vårt missionsarbete startade i mitten av 1800-talet och sedan fortsätter det då. Och hela den perioden fram till 1900-talets början, det var en period där Sverige var oerhört fattigt. Ni vet, många av våra förfäder, kanske även här i bygden, utvandrade till Amerika för att få lite bättre utkomster. Men mitt i den här fattigdomen så fanns ett överflöd av hängivenhet i de här små missionsföreningarna som fanns runt omkring i vår bygd. Ja, vi vet ju bara här borta på uppåt Ljungberg och Pålskog hur många småställen det fanns. Man delade ut små missionssparbössor. Många som är äldre kommer ihåg de där små sparbössorna, eller hur? Och under året så fylldes de vecka efter vecka och månad efter månad och så tömdes de på de här missionsmötena. Där var tionde liksom ett minimum. Inte någon övre gräns. Och så kunde små föreningar på landsbygden underhålla kanske 2-4 missionärer i Kina, Indien eller Sydafrika. Alltså jag blir gripen varje gång jag läser om det där. Och jag tänker så här att om hjärtat berörs, då händer det någonting också med plånboken. Som jag sa, Jesus han är oerhört radikal på det här området. I Lukas 16 så säger han så här i vers 9-13. Jag säger, använd den ohederliga mammon, det är ju ett namn på pengarna, till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Vad är det han säger här, Jesus? Sen säger han då, vers 13, ingen kan tjäna två herrar. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vad är det han säger? Han är oerhört radikal. Han säger, om vi, du och jag, satsar på att använda våra pengar till mission, till evangelisation, för att människor ska möta Gud, så leder det indirekt till att människor som tar emot Jesus blir mina vänner, som en gång kommer att välkomna mig och säga tack för att du offrade så att jag fick evangeliet, så att jag kunde få en chans att ta emot Jesus. Alltså jag får vänner i himlen. Visst är det fantastiskt. Och sen kommer ju det här om att vara trogen i smått, trogen i ekonomi. Och då säger Jesus att det här är en måttstock på min andlighet. Det är rätt så chockerande. Vem är andlig, säger Jesus? Jo, den som är trogen också vad gäller det här med pengar. Det är också ett måttstock för hur andlig jag är. Usch, vad otrevligt konkret Jesus är. Alltså det som jag gör med min privatekonomi visar hur mycket Guds rike har fått plats i mig. Och då är frågan, hur har jag det där? Ger jag kejsaren det kejsaren tillhör utan att fiffla eller smita med skatten? Men viktigast av allt, ger jag Gud det som faktiskt redan tillhör honom? Först och främst, säger Paulus, gav de sig själva. Men också det första av vår inkomst innan vi spenderar den på annat. Eller är det så att Gud får nöja sig med resterna? Och jag tror att det här är en fråga som du och jag behöver ställa oss varenda månad. När lönen eller pensionen har kommit in. Jag behöver ställa den, du behöver ställa den. Och jag är övertygad om att om vi tog det här på största allvar så skulle det revolutionera både församlingens och missionens ekonomi. Vare sig det gäller pingst eller alliansmissionen. Och inte minst bli en oerhörd välsignelse i ditt och mitt liv. Därför att Gud älskar en glad givare. Vi ger inte för att vi ska få. Men Gud, han blir aldrig någon något skyldig. Så här står det i Lukas 6:38. Ge och ni ska få ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Till med det mått som ni mäter med ska också mätas upp åt er. Är det en flodhäst det här? Eller har vi överlåtit det här området åt Gud så att liksom vi har stuckit hål på den så att det inte finns mer? Det finns en flodhäst till som vi pratade om. Pratade runt och sa, okej, vad finns det mer för flodhäst? Och då sa en annan där i det här sällskapet, ja men konflikter tror jag är en sån flodhäst. Och när vi började prata om det här så var vi överens om att konflikter, ja men det finns det i varje församling. Därför att det är så här, var helst två eller tre är församlade, där är inte bara Jesus mitt ibland dem, utan där blir det förr eller senare en konflikt. Och varför blir det det? Jo, därför att vi är människor. Därför att som församlingsmedlemmar så väljer vi inte varandra, utan vi är bröder och systrar, eller hur? Vare sig vi vill det eller inte. Därför att vi tillhör samma familj. Och det som drar oss samman, det är ju Jesus Kristus själv, vår storebror, som har betalt priset för att försona oss med Gud. Och som av nåd har välkomnat oss i sin stora familj, som vi hörde här i början. Det är på grund av honom. När du och jag tittar på de 12 lärjungarna, så upptäcker man snart att de hade absolut inte valt varandras sällskap om det inte var så att Jesus hade valt dem. Och det blev ständigt nya konflikter de emellan som Jesus fick ta itu med. Så frågan är inte om det finns konflikter i församlingen, utan frågan är snarare hur hanterar vi dem när de kommer upp? Jag tror att det är så här att på grund av rädsla för att stöta oss, så sopar vi dem ofta under mattan och så ber vi en stilla bön att de inte ska märkas igen. Problemet är ju, de försvinner inte. Eller hur? De finns kvar där. Och de har en tendens att vilja växa eller bli infekterade på ett eller annat sätt. Och så kan en liten konflikt till slut bli den där stora flodhästen i vardagsrummet, som finns där hela tiden, som fyller rummet med sin närvaro, men som vi till varje pris försöker glömma eller undvika. Ibland finns de här konflikterna som har pågått i flera generationer. Och efter ett tag upptäcker man att ja, men den och den pratar ju nästan aldrig med varandra eller undviker det här. Och så kanske sprider sig en kyla istället för värme. Vänner, det finns 2 botemedel på det här. Båda börjar på F. Och det första stavas förlåtelse. Hur många gånger ska jag förlåta en bror som har gjort fel mot mig? Vem ställde den frågan? Vem ställde den? Petrus. Han ställde den till Jesus. Räcker det med 7 gånger? Och då tyckte han, då hade han tagit i så det knakade. Och så fick han det här chockerande svaret av Jesus. Jag säger dig inte 7 gånger, utan 77 gånger. Och någon översättning har till och med sagt 70 gånger 7 gånger. Okej, okay. Då ska jag räkna. Nu har jag förlåtit 1 gång, 2 gånger och så till slut kommer jag till 76. Nu är det 77 gånger. Okej, okay. Där går gränsen. Nej. Det var ju inte så Jesus menar, utan det här var symboliskt. Vad Jesus sa med detta var: sluta aldrig att förlåta. Och så fortsätter han och ger berättelsen, liknelsen, och den har vi läst många gånger, om mannen som var skyldig sin herre, hur mycket då? 10 000 talenter. En helt ofattbart stor summa som motsvarade ungefär 60 miljoner denarer. Och då ska ni tänka att på den tiden var en denar lika med en dagslön. 60 miljoner dagslöner. Vi kan bara liksom börja räkna om det till dagens valuta. Så ser vi att ja, men det är ju totalt omöjligt. Ja, men det var det Jesus menade. Och så faller han ner inför sin herre och kungen efterskänker honom allt. Igen en bild på Guds nåd, eller hur? Sådan är han, vår kung. När vi faller ner inför honom, när vi kommer till honom, han efterskänker allt. En ofattbar skuld som du och jag aldrig hade kunnat betala. Våra vänner, muslimerna försöker betala den. Nu genom fasta i Ramadan. Och många försöker på olika sätt, men det går ju inte att betala den här skulden. Den är så ofattbart stor. Här kommer kungen bara efterskänka honom det. Vilken nåd! Och så går den här tjänaren ut och så träffar han en kompis. Och den här kompisen är skyldig honom 100 denarer, alltså 100 dagslöner. Och vad gör han? Han tar strupgrepp på honom. Och så säger han, betala! betala mig nu. Jag vill ha in pengarna på mitt konto idag. Ja, men ha tålamod med mig. Jag ska betala. Jag ska. Nej, nu. Och så ser några andra vänner detta. Och tar mycket illa vid sig och går till kungen och säger. Du, hade inte han audiens hos dig helt nyligen? Jo, jag efterskänkte honom en skuld han aldrig hade kunnat betala igen. Ja, men du, nu så mötte han en kompis och gjorde så här. Och kungen blev naturligtvis förgrymmad. Hörrni, det här är en bild på hur du och jag ofta handlar. Vi kommer till korset, vi tar emot Guds ofattbara förlåtelse. Men så har vi så svårt att förlåta en bror eller en syster. Och varför är det så svårt? Jo, därför att vi är människor. Det är svårt. Men jag tror att när vi går tillbaka till korset och ser hur Gud har förlåtit oss, då blir det mycket, mycket enklare att förlåta en bror eller syster. Någon har sagt att förlåta är att sluta skicka skuldbrev till din motpart och istället låta Gud ta hand om den saken. Han sköter det mycket bättre än jag. Det andra F, det stavas försoning. Förlåtelsen, den är ensidig. Den gör mig fri när jag förlåter. Den renar mig ifrån bitterhet, ifrån agg, ifrån min vrede, ifrån min ilska. Det är därför förlåtelse är så viktigt, för att sätta mig själv fri. Försoning däremot, det kräver två parter. Två stycken kommer tillsammans. Be varandra om förlåtelse där det behövs. Försonas med varandra. Och det är något av det vackraste som finns. Att försonas med himmelens Gud. Gud har redan gjort allt, men när jag kommer också och låter mig försonas, det blir så fantastiskt, eller hur? När två parter möts. När glädjen och friheten och förlåtelsen strömmar in. Om man blir vän igen. Det är fantastiskt. Och plötsligt har den här flodhästen krympt. Så när man petar hål på en ballong. Du kan alltid förlåta. Men du kan också be och arbeta för försoning. Även om du aldrig någonsin kan kräva försoning. Jag vill sluta och det här kommer bli väldigt, väldigt kort, den tredje punkten. Vi pratar om det i pastorsnätverket. Finns det fler? Ja, men vi hann inte så långt före lunch. Men vi sa, jo, men det här med min egen personliga gudsrelation, det kan nog också ibland vara en sån där flodhäst som vi ogärna pratar om. Och jag bara nämner det och några ord om det. Jag tror att Och vi var överens om att det här är någonting som är svårt att prata om. Därför att vi pratar gärna om väder och vind. Om fotboll och hockey. Nu är ju fotboll aktuellt. Om trädgård och annat. Men hur ofta har du fått frågan, hur har du det just nu? Med din personliga vandring. Med din personliga gudsrelation. Och jag måste erkänna, jag ställer allt för sällan den frågan, även om jag är pastor. Jag borde ställa den oftare. Och vi kanske skulle ställa den till varandra lite oftare. Kanske ibland vi är lite som Kain. Ni vet, ja, han hade gjort något hemskt, han hade ju mördat sin bror. Men när Gud frågar honom sen, vad är din bror Kain? Så säger han, ska jag ta vara på min bror? Och kanske det ibland smyger sig in. Ska vi ta vara på varandra? Ja, men visst ska vi det. I Guds församling är vi kallade att ta vara på varandra. Att vara rädda om varandra. Och jag tror till det hör också att se till att ingen liksom bara glider bort. Utan att uppmuntra varandra ständigt och förmana varandra. Och kanske fråga lite oftare, hur har du det? I den personliga gudsrelation. Hur har du det med din vandring med Gud just nu? Och jag tror att den frågan skulle kunna liksom leda till många djupa samtal och bli en hjälp för oss att ta det där steget närmare Gud. Jag skulle vilja avsluta idag med det bibelordet som Christer läste här i början. Och som jag tror vi ofta behöver återvända till för att få perspektiv på våra liv. Guds nåd som den har visats mot oss. Denna överväldigande, står det, överväldigande rika nåden i hans godhet mot oss i Kristus Jesus. Hör du liksom superlativen Paulus staplar på varandra där? Alltså när jag ser in i hans ögon, han som är min far, han som älskar mig så mycket så han precis som fadern i liknelsen om den förlorade sonen liksom springer honom till mötes utan att tänka på sin egen värdighet och som bara kastar sig om halsen på sin förlorade son och kysser honom. Som tar fram guldringen och sätter den på hans finger. Som liksom slaktar gödkalven och ställer till fest. Så är han, vår far i himlen. Så är han. I mötet med en sådan nåd så blir det väldigt, väldigt svårt att inte ställa allt till hans förfogande. I möte med den nåden blir det svårt att inte bjuda in honom i hela mitt liv, i alla de där rummen som kanske har varit stängda tidigare och säga, här far, allt mitt är ditt. Mina pengar, allt vad du har gett mig, allt är ditt. I mötet med den nåden, då blir det inte svårt att förlåta en oförrätt, även om den har pågått i generationer. Och i mötet med den nåden så vill jag liksom öppna upp mitt personliga liv. Och oftare ta en stund med min himmelske far. Och vad händer då med flodhästarna i vardagsrummet? Ja, men de krymper. Och kanske till slut försvinner. Vi ber tillsammans. Far i himlen, vi tackar dig för din ofattbara kärlek till oss. En kärlek som är så stor att vi aldrig någonsin kan teckna hela bilden av den. Våra ord räcker inte till vad du har gjort mot oss. Den nåd du har visat mot oss på korset. Hur du har förlåtit oss en skuld som var så ofattbart stor att vi aldrig, hur mycket vi än hade burit oss åt och försökt, skulle kunna betala igen den. Gud, du har gjort allt för oss. Du har gjort oss till dina egna barn. Far, vilken underbar nåd. Herre, jag ber då att vi ska få ge tillbaka våra egna liv till dig. Allt det vi har, allt det vi är. Vår ekonomi, varenda rum i vårt liv. Ifrån söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och till nästa söndag. Att allt tillhör dig. Och att vi släpper in din nåd, din förlåtelse i våra relationer. Herre, låt det också få bli försoning. Och jag ber dig, Herre, att vi ska släppa in dig i vår personliga vandring med dig. Att du får ännu större plats. Att vi får en ännu större längtan. Att sitta med dig, att tala med dig. Läsa ditt ord, ta tid med dig, att vår vandring med dig fördjupas. Tack, Herre. Tack för din nåd. Amen.